Idag ska jag prata om något väldigt nytänkande, det kristna livet. Vi ska läsa Kolosserbrevet lite tillsammans. Och så ska vi se om vi kan förstå någonting om det som Paulus försöker förmedla. Det har jag tänkt idag. Så har du en bibel, följ gärna med. Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 5 ska vi inte börja. Utan vi ska faktiskt börja i sista versen, eller en av de sista verserna jag ska läsa. Nämligen kapitel 4, vers 6. För det är ett stycke liksom det här där Paulus går igenom, han berättar om det kristna livet för de som bor i den här staden, Kolosse. Hur man ska leva liksom. Och så avslutar han hela det partiet med att skriva: ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Och det vill jag bara inleda med, det som Paulus avslutar med, om ni är med på hur jag menar. Att Bibeln och det kristna livet ska man på något sätt försöka dela med sig av till andra människor. Det vi kallar för mission eller evangelisation. Och då vill jag att vi ska förstå liksom det här med salt. Att när vi berättar saker för människor som vi vill, om vi vill dela evangeliet med någon, om vi vill berätta om Jesus och hur man blir kristen för någon, då ska man krydda det med salt. Det talet, så att säga. Ja, men tänk dig själv om du ska berätta för någon som aldrig har talat om Jesus, och så ska du berätta för den personen om Jesus och det kristna livet. Och så läser du bara bibelord. Den kommer ju inte förstå någonting förmodligen. Och det jag tror Paulus menar här, det är att prata med dina egna ord. Försök att förklara liksom på ett sätt utifrån dina egna upplevelser. Alltså salt användes på den tiden för två saker. Konservera mat, typ som vi har som kylskåp idag. Men också för att ge smak, ge liv åt maten. Liksom. Så när du ska förmedla någonting av evangeliet till en annan människa, krydda det med salt. Låt det smaka gott. Använd dina egna berättelser, erfarenheter för att förmedla det som står i Bibeln. Är ni med? Och det ska jag göra idag, nämligen. När vi ska läsa tillsammans nu. Och första halvan av den här predikan handlar om att ta itu med det gamla. Så är det ofta i Paulus brev. Han skriver en massa saker som man ska göra. Dels lägga av med det syndiga och felaktiga. Och gör istället det positiva och goda som tillhör det nya kristna livet. Och det gör han i den här texten också. Och man ska aldrig fastna för länge i det gamla och syndiga, för det blir bara jobbigt och deprimerande. Men man kan inte heller bara hoppa över det. Så det kan vara bra att låt oss titta en liten stund. Vad är det han skriver om? Ta ett exempel. Och vi börjar då kapitel 3, vers 5. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Den där sista versen är bra. Så levde också vi. Alltså ingen kan vara bättre än någon annan, utan man ska komma ihåg det när man pratar om sådana grejer, att man ska inte peka finger på folk som lever fel. För Paulus är någon, men ni levde ju också så. Alltså är ni med? Man får vara ödmjuk. Ingen är perfekt. Liksom. Men han nämner ändå vissa saker. Och det första ordet jag vill fastna för, det är nu jag försöker krydda här med salt. Bara så ni förstår vad jag menar med det där. Döda, skriver han. Det fastnar jag för, det ordet. Vadå döda? Och då tänker jag, Paulus verkar verkligen vilja att våra synder, oavsett vilka det är, han tar ju några exempel här, men oavsett vilka det handlar om, så vill han att vi ska verkligen anstränga oss för att bli av med dem. Vi ska döda dem. Har ni dödat något någon gång? Jag hoppas inte det, höll jag på att säga. Men det är väl oundvikligt någon gång i livet. Liksom, en mygga eller en fluga. Liksom. Men jag kommer ihåg när jag var ungdomspastor i Bankeryd. Då var det så att vi hade en källare i kyrkan. Och där var det, där var ungdomsvåningen. Precis som vi har en källare här med så. Och då vid någon tidpunkt där så var det, sprang runt möss i källaren. Och de gnagde sönder saker och det ena med det andra och sådär. Och det var svårt att få tag på dem. Och så var jag nere någon gång i källaren då, av någon anledning. Jag var ensam i kyrkan och skulle väl greja med något. Jag minns inte vad det var. Och så såg jag den där musen. Tänkte, nu tar jag den liksom. Den smet in, den såg mig, så den smet in i ett förråd. Och jag bara, nu stänger jag dörren. Hittar en hockeyklubba. Och så tänkte jag, jag går in i det där förrådet. Och jag ska ha ihjäl den, nu kan den inte smita liksom. Så jag tog den här hockeyklubban. Gick in i förrådet, stängde dörren. Musen är här inne, jag är här inne. Nu, han kommer inte ut levande liksom. Så jag försökte, det var inget jättestort förråd. Och så bara, och där var den, smäll till. Nej, missade liksom. Och svårt det var. Alltså, höll verkligen på där inne bra länge och varit helt, fick upp pulsen då. Och så fick till en smäll och bara, nej men han överlevde och han gömde sig och krypte. Och svårt det var att döda något liksom. Jag fick verkligen tänka, krångla, hitta verktyg och hålla på hur länge som helst och anstränga mig för att ha ihjäl en liten mus. Och lite den där bilden. Jag tror inte Paulus kanske just tänkte på min hockeyupplevelse i Bankeryd, men jag tror att Paulus tänker, liksom, anstränger. Ta i tag i det där. Liksom. Stäng dörren om dig. Se till så att den där synden, liksom, det är bara en av er som kommer ut ur det här rummet levande. Liksom. Det ska bort. Och ta i allt du har. Tänk, krångla, hitta lösningar. Liksom. Men ansträng dig. Döda. Liksom. Nästa sak jag vill fastna för, det är det här ordet, eller på grekiska är det bara ett ord. Sexuell omoral har man översatt det till. Det ordet på grekiska är porneia. Och det är ett ord som för judarna, man kan också översätta det till otukt. Kanske lite vanligare ord, jag vet inte, i vissa biblar. Det är ett ord som för judarna var det all form av sexuell tillvaro utanför äktenskapet. Före, efter naturligtvis, men också under, alltså otrohet då. Och det för judarna var liksom helt uteslutet. Det var bara sex inom äktenskapet som gällde. Och här då säger Paulus, det så höll ni också på en gång, men det ska ni sluta med nu när ni är kristna. Och det tycker jag är en fin liksom, ja, okej. Okay. Och jag tänker så här i min roll som pastor, att jag vill varken fördöma människor som lever på ett visst sätt, oavsett vilken synd det är, men jag vill inte heller nonchalera den. Utan man tittar på Bibeln, okej, så här står det. Vi ska inte bara strunta i vad Paulus säger, men vi kan inte heller bara peka finger och fördöma folk som lever i en viss synd. Hur ska man göra då för att undvika de här två ytterligheterna? Jag tänker att det bästa sättet är att försöka se positivt på det. Okej, här har vi en fantastisk möjlighet att få växa i våran tro. Att få utvecklas. Att få komma rätt. Att få lämna det gamla och ta oss an det nya. Hur gör man då rent konkret? Oavsett vilken synd det handlar om. Jag tänker alltid att man försöker hitta en bra dialog och kommunikation liksom, med en pastor till exempel. Som du känner så här, oavsett vilken synd det är, så prata med en pastor och säg så här, ja, okej, okay, jag har visst förstått att det här gillar inte Paulus. Och hur ska vi komma vidare? Jag vill inte som pastor varken fördöma dig eller att du ska känna dig ovälkommen eller någonting sånt. Men heller inte bara strunta i vad Bibeln säger. Så någonstans där mittemellan hittar man ju en framkomlig väg där man genom dialog, kommunikation, försöker prata och hitta en väg framåt som liksom en positiv väg framåt istället för att bara känna sig fördömd och nedtrampad. Är ni med? Så tänker jag i alla fall att man som kristen växer i sin tro. Och att man tar nya tag. Och det är det som Paulus då kommer in på när han, efter att han har pratat om liksom, lägg av med det gamla, det syndiga. Ta er nu an det nya. Och då skriver Paulus, ni har en skärm där, jag läser ifrån, men nu blev det svårt kan jag säga. Nu får jag nog vända mig om till den här skärmen. För då skriver Paulus så här i vers 9-14, om det nya då. Ljug inte för varandra. Ni är ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Vad tror ni det är för ord jag fastnat för här? Någon som vågar gissa? Som jag vill salta lite. Kläder, ja. Precis. Flera gånger, åtminstone 4 gånger om jag har räknat rätt, nämner Paulus kläder. Eller klä av, klä på. Liksom. Och han liksom tar bilden av att man klär av sig de gamla kläderna som liksom tillhörde det gamla livet. Synderna liksom. Så levde ni förut, liksom vill han säga. Alla gjorde det, så ingen är bättre än någon annan. Men de kläderna ska ni liksom ta av er. Och nu ska ni istället ta på er nya kläder. Och så nämner han liksom vad det är för kläder där. Jag ska komma till det nästa punkt. Men jag vill bara att vi ska fastna vid den bilden lite. Det kristna livet är liksom en utveckling. En resa. Det till och med kallades ju, innan vi kallades för kristendomen, så kallades ju våran tro för vad då? Kommer ni ihåg det? Vägen. Det är liksom en väg som man går på. Vi har kommit olika långt kanske. Vi går olika snabbt. En del går från ena diket till andra och tar sig fram på det sättet. Medan andra går rakt i mitten och sådär. Ja, men det är olika. Men poängen är att man tar sig framåt. Och jag vill inte att någon ska känna sig varken fördömd eller som att man struntar i att ta sig framåt. Nej, fundera i ditt liv. Utan att fördöma varken dig själv eller sådär. Men bara fundera. Har jag någonting? Har jag på mig gamla kläder? Har jag någonting i mitt liv som kanske inte borde vara där? Ja, men prova att ta av dig de kläderna så att säga. Och så funderar du också. När Paulus spaltar upp en massa positiva saker där då, i det kristna livet. Har jag någonting där jag behöver ta på mig? Jag kanske behöver bli lite mer ödmjuk. Har inte tänkt på, men det kanske är så. Och då växer man i det kristna livet. Steg för steg, ett litet steg i taget. Och det är tänkt att det ska vara så, tror jag. Ingen blir perfekt från början. Och ingen blir färdig direkt vid dopet. Utan man går framåt. Lägg av med synden och tar i an det nya. Och hålla på så där. Och det gör man genom dialog, genom förbön. Genom att lyssna på en predikan. Genom att be, få uppenbarhet i sitt hjärta. Man tar nya steg hela tiden liksom. Det är viktigt. Och det här med kläder är en bild som Paulus använder för att liksom förklara det. Då. Har ni stekt pannkakor någon gång i en gjutjärnspanna utan smör? Det går inte, va? Jag har gjort det. Det går inte bra. Har ni stekt pannkakor i en nyköpt teflonpanna med dessutom ett stort lager olja liksom. Det är lite skillnad, eller hur? Den bilden vill jag bara liksom så att säga salta med, ge till er hur jag tänker om förlåtelse. Alla blir vi tidvis i olika tider och fram och tillbaka, man blir drabbad av saker, någon elak, du kanske själv råkar säga ett ord som inte var så snällt, och ni vet, det blir så. Ingen kommer undan. Jag har gjort fel, du har gjort fel. Men frågan är hur man hanterar det. Och där vill jag ge bilden av gjutjärnspannan. Fastnar allt på dig. Det går inte att få bort. Hur mycket den skrubbar liksom. Och maten blir bara förstörd av det liksom. Oätligt. Eller du liksom steker pannkakorna i en teflonpanna. Det är som att inget fastnar. Det spelar ingen roll vad folk säger om det. Du tar inte åt dig. Den sortens förlåtelse vill jag att vi kristna ska gå och bära på. Att ja, okej, okay, han sa något dumt. Så är det. Jag förlåter. Han behöver inte ens hinna säga, be om ursäkt. För jag har redan förlåtit honom. Om jag själv råkar göra ett misstag, så är jag snabbare att säga förlåt än vad han är att förstå att jag ens var elak. Lite sådär liksom teflon förlåtelse. Sen vill jag skicka med att, för vi ska inte gå igenom alla de där, det tar för lång tid, men han avslutar då Paulus med kärleken. Det är det viktigaste av allt. Och jag bara scrollade på Reddit häromdagen och så dök det upp ett filmklipp som jag fastnade för. Det var en dotter som filmade sin pappa och pratade så här medan det filmades så. Han hade helt tappat minnet. Jag vet inte vad det berodde på. Alzheimers kanske eller någonting. Jag vet inte, men han hade helt tappat minnet. Han var 50 år kanske. Och hon filmade honom när de pratade. Och hon sa, det var ju på engelska då, daddy, liksom pappa. Och han reagerade jättestarkt på det. Jag tycker det är jättekonstigt när du kallar mig för pappa, svarade han. Men, och så försökte hon säga, men du är ju min pappa liksom. Ja, alltså, ja, du säger det, men jag har liksom inget minne av det. Och så sa han, men när du är, men här i huset liksom, jag känner att jag älskar dig liksom. Jag känner inom mig att jag har kärlek till dig. Men jag vet inte riktigt vem du är. Och jag tycker det är jättekonstigt när du kallar mig pappa. Och så sa hon, men är det okej? Får jag kalla dig pappa? För du är ju min pappa liksom. Ja, ja visst, du får det liksom. Men det bara känns så konstigt. Men jag känner kärlek till dig. Och så sa de någonting om hans fru då, som gick omkring i huset och gjorde någonting. Vem är hon då liksom? Jag vet inte vem det är heller. Jag känner kärlek till henne också. Det är någonting inom mig liksom. Och det där fastnade jag för. Jag tyckte det var så starkt. Han hade inte kommit ihåg någonting. Men kärleken fanns kvar i honom. Han kände den. Han kände en trygghet till sin dotter och sin fru då. Och det är det viktigaste av allt. Även om vi inte förstår någonting av det andra. Så kärleken vi känner till varandra är det som förenar oss. Annars har vi inte jättemycket gemensamt, eller hur? Vi som sitter här idag. Men kärleken till varandra. Att vi tillhör Jesus, vi hör ihop. Vi tillhör samma församling. Ja, en till detalj jag fastnar för. Paulus nämner den gamla människan. Och den tycker jag är rolig. Jag har ju varit väktare i Stockholm förut. Och då, det kommer säkert lite väktarhistorier när jag ska liksom krydda så att säga predikan här. Det brukar bli så. Men då, vid flera tillfällen så har man ju liksom gått in på områden där man vaktar. Och så är det någon tjuv där. Eller någon som har hamnat fel. Och då blir det alltid så där liksom att man tar den personen. Vad gör du här? Du får inte vara här. Och så tar man den och ut med det liksom. Du får inte vara här inne. Eller lämna till polisen eller vad man nu gör. Och lite den där känslan vill jag att man ska ha. När vi läser Paulus här nu. Och när han skriver så här, den gamla människan. När du tittar på ditt liv. Och så kommer en synd och påminner dig och frestar dig. En synd som du kanske hade i ditt gamla liv. Då ska du göra som en väktare som hittar en tjuv inne på ett område. Bara, vad gör du här? Du får inte vara här. Du får inte vara en del av mitt liv. Jag har lämnat det där. Ni vet som en alkoholist som när man blir härligt frälst på ett LP-möte. Och så går man hem och häller ut all alkohol och spolar bort. Liksom. Man vill inte ha det där i sitt liv längre. Och så kommer det någon och erbjuder en öl. Och man bara, nej, det där är till och mitt gamla liv, jag vill inte ha. Bort med det där från mig. Vad du gör med ditt liv, det får du avgöra själv liksom. Men jag vill inte ha med det där att göra i alla fall. Lite den där inställningen tänker jag att man kan försöka ha till de frestelser man själv går och brottas med. När man möts av dem, vad gör du här? Bort med det liksom. Försvinn från mitt liv liksom. Ja, sen kapitel 4 och vers 2 så säger då Paulus, var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Har ni sprungit milen någon gång? Räck upp handen alla som har sprungit milen. Ja, då kommer ni kanske känna igen er lite här nu då. Jo, men jag tycker om att springa, sporta lite. Och i lumpen så tvingar de oss att springa milen. Och då tänkte jag efter att ha gjort det. På 48 minuter för övrigt vill jag bara säga så här i en liten parentes. Så tänkte jag så här att det där ska jag aldrig göra om. Det är så tråkigt liksom. Vem vill springa en hel mil? Det är bara jobbigt och tråkigt. Men ja, i somras här så tänkte jag ändå, eller i våras. Börja känna den där frestelsen, höll jag på att säga. Ska vi inte kasta ut den? Men jag började känna sådär liksom. Så kul att springa milen. Det var ju ändå 20 år sedan liksom. Jag vet inte, klarar jag det? Ja, så börja träna och försöka komma i bättre form. Och träna upp mig liksom, så att jag ska kunna springa milen. Och förberedde mig och allt möjligt. Och sen provade jag. Och sprang liksom. Bort hemifrån och borta vid Solum och greja ute på ön. Och så tillbaka och klara faktiskt milen under en timme. Vilket jag tyckte var ändå bra för en 40-åring. Liksom. Eller vad jag nu är. Då är man tvungen att vara uthållig. Och så är det typ med bönen. Var uthållig. Förbered dig. Vill du vara med om de här starka bönupplevelserna? Vill du vara med om effektiv bön? Det räcker inte bara ut och springa 100 meter och säga det var jobbigt, jag går tillbaka. Utan du måste förbereda dig, träna, vara målmedveten, kämpa. Och när det blir jobbigt, det blir det om man springer milen. Där vid 6 kilometer, då vill man sluta springa liksom. Det är bara så. Nej, bit ihop, ha målet i sikte. Det är du klarar det. Fortsätt bara rulla på benen där. Så kommer du i mål. Var uthållig i bönen. Sen skriver Paulus. Vaka. I bönen. Var vaken helt enkelt. Somna inte till. Ni vet att lärjungarna gjorde det när Jesus ville att de skulle be. Håll dig vaken. Se till liksom så att. Jag ska inte ta mina berättelser om det för det tar för lång tid. Men jag vill bara slänga in den att den är viktig. Håll vakt. Sen säger Paulus en till detalj som jag vill stanna vid. Be med tacksägelse. Varför säger Paulus det tror ni? Han behöver inte skriva be för era problem. För det gör vi. Är ni med? Han måste skriva däremot. Be med tacksägelse. Därför att det gör vi oftast inte. Är ni med? Det måste han poängtera. Så är det alltid. Om vi säger, vad har vi för bönämnen? Ja, då kommer det upp det ena bekymret efter det andra. Och bara, ja visst, vi ska be för det. Men be också med tacksägelse. Lyft fram det du är tacksam för i ditt liv. Tacka Gud för att allt gott du har. Han säger det, det är uttryckligen liksom. Glöm inte det. Utan det är viktigt. Be med tacksägelse. Avslutningsvis här då. I vers 3. Så står det så här. Be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika Kristi hemlighet. För vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående. Ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. När Paulus skriver det här, då sitter han alltså i fängelse. Men ber han om att få bli fri från fängelset? Nej. Vad är det han ber om då? Han ber att han ska få vittna om Jesus. I sin situation. Och det vill jag att vi fastnar för lite. Du har din situation. Du kanske sitter fast i dålig ekonomi. Du kanske sitter fast i en sjukdom. Du kanske sitter fast i någonting annat. Vad det kan vara. Jobbsituation. Vad som helst. Paulus ber inte om att få bli fri från sina bekymmer. Vi har haft all förståelse för om han hade velat be om det. Men nej, han ber om en möjlighet att få vittna. Och den bönen vill jag att du också ska ha. I din situation. Använd dina personliga erfarenheter. För att förklara Bibeln. För människor som du jobbar med. som du möter, dina släktingar. Berätta om hur jobbigt det var på sjukhuset, men hur du mötte Jesus i det. Berätta om, använd dina erfarenheter för att salta, så att säga, budskapet. Så att folk förstår evangeliet genom dig. Det är min poäng med den här predikan. Att använd dina egna erfarenheter och upplevelser för att berätta om Jesus. Precis som jag har försökt göra idag. Sen tycker jag bara det är intressant att han skriver liksom en öppen dörr för evangeliet. Vill han ha. Har ni provat att gå in genom en stängd dörr någon gång? Som verkligen låst och stängd? Det går ju inte. Hur mycket den försöker så går det inte. Har ni provat att vittna för någon om Jesus som inte vill höra? Det går inte. Hur mycket den försöker liksom. Så man måste be Gud att öppna den här dörren till människans hjärta så att de kan ta emot. Annars är det helt meningslöst. Men Jesus, han säger ju att vi ska stänga dörren när vi ber. Eller hur? Gå in i din kammare och be. Så Jesus säger, stäng dörren. Och Paulus ber att Gud ska öppna den. Och det tycker jag är en lite intressant bild som fångar lite av det här. Att vi ska stänga dörren om vår relation till Herren. Liksom, den är din, mellan dig och Gud. Du ber, du försöker växa i din tro. Du tar dina frestelser och synder på allvar och försöker lägga av liksom, med det gamla. Och Gud fyller på och ger dig kraft och vishet och styrka inför ditt liv. Du tar på dig de nya kläderna, så att säga. Det är liksom mellan dig och Gud. Men sen kan man inte fastna där. Vi måste också ut till människor utanför oss själva och försöka dela evangeliet med dem. Så vi ska både stänga dörren till vår relation med Herren. Den är bara din och Herrens liksom. Men vi ska också öppna dörren för att dela med oss evangeliet till nya människor. Ta vara på varje tillfälle. Hur många missade chanser har vi inte att ha fått dela evangeliet? Ta vara på varje tillfälle. Häromdagen så Elisabeth och Thomas var hemma hos oss, och när de skulle gå så precis innan de har tagit på sig jackorna och skulle åka hem, så säger Elisabeth bara till min fru Annika, ja, det är 25% rea nu på Intersport på vinterjackor, passa på. Och det tyckte jag var så bara, dels jag tyckte det var intressant att man tar varje tillfälle liksom att hjälpa varandra, påminna varandra om, tipsa varandra. Alltså, lite den där attityden tror jag Paulus har. Liksom. Har du hört? Det finns en som är intresserad av Jesus på min arbetsplats. Jag ska ta vara på det tillfället. Eller någon kommer till mig som är pastor och jobbar. Ja, det finns en person här som han vill höra mer. Ja, men ta vara på det tillfället. Och jag säger kanske till mina kollegor, här finns en person som jag tror du behöver prata med. Du måste ta vara på varje tillfälle. Varje rea-tips liksom måste förmedlas till rätt person hela tiden. Det är viktigt. Ja, nu ska vi se om... Nu vill inte den här byta bild längre. Då får jag väl sluta predika då. Ja, nu kom det. Ja, kryddat med salt, det har jag redan sagt. Egentligen. Dela dina erfarenheter med andra människor. Dela Bibeln med människor genom dina erfarenheter, vill jag ha sagt. Vi ska be tillsammans. Och jag hoppas att den här predikan kanske kan få oss att tänka liksom, det kristna livet är en resa. Där det handlar om att ta itu med det gamla och ta oss an det nya. Lägg av med det som är felaktigt, så att säga. Och ta emot det nya som Gud vill ge i form av gåvor och allt möjligt. Upprättelse. Vi ska be tillsammans. Om du bär på någonting just nu som är, du vet så här, när du tänker till liksom, ja, det där behöver jag nog ta itu med. Låt oss lyfta det inför Herren. Utan att känna fördömelse. Utan bara, ja, alla har vi något som vi brottas med. Oavsett vad det är för synd så är det någonting som man behöver göra upp med. Så kommer det vara för oss alla genom hela livet. En liten sak i taget. Vi lägger in för Herren och ber han ta itu med det. Ge oss kraft att kasta ut den gamla människan. Men också att vi får kraft och vishet att växa i vår tro. Ta oss, få in nya saker liksom, i vårt kristna liv.